Vi har kommit till del 3 i vår sommarserie om synskadades historia. Denna gången handlar det om skolan. Vi hör Gilda Stiby på Synskadades museum.
Ja, det här är föremål som kommer ifrån Kungliga blindinstitutet på Tomteboda och Manila, alltså den första skolan för döva och blinda i Sverige innan Tomteboda byggdes. Katedern, den är från Tomteboda, och du ser ringklockan som står på katedern där också. Det var den man ringde i. Det var rastklockan.
Kan vi höra?
Ja, den låter ju väldigt starkt.
Mm. Oj, du ser. Det är som att kliva in i en gammal skolsal när man kommer till rummet längst in i Synskadades museum. Här står katedern med rastklockan på, och på väggen ovanför sitter en världskarta där man kan känna kontinenterna, haven och bergskedjorna. Ute på golvet står några riktigt gamla pulpeter, och runt omkring på väggar och bord står fullt av böcker, modeller, fotografier och olika hjälpmedel som används i undervisningen. Det mesta här kommer från Tomteboda i Solna. Skolan dit blinda elever kom från hela landet från 1888 och ända fram till 1980-talet. Men de äldsta sakerna här användes redan på Manilaskolan på Djurgården, där man undervisade blinda mellan 1812 och 1879. Och från den här tiden har Gilda plockat fram några stora böcker.
När det gällde att läsa under Manila-tiden och i början på Tomteboda-tiden, så var det ju inte punktskriften som man använde, utan till att börja med så var ju läroböckerna på, här ser du en bok som har använts då. Mm. Den heter Martin Luthers barndom, och den är tryckt vid Allmänna institutet för blinda och dövstumma 1866. Och det är stora latinbokstäver i relief.
Och här skulle man alltså känna liksom,
ja,
med fingrarna.
Ja, skulle känna igen.
Känna igen bokstäver. Mm. Det var en gång en fattig bergsman som bodde ute i den lilla staden
Eisleben.
Han var mycket fattig, men hans hustru och barn voro arbetsamma och gudfruktiga.
Mm. Den 10 november 1483 föddes i deras låga hydda en liten gosse som de kallade Martin. Mm. Ja, så att latinskriften tyckte man ju länge då var det viktiga att lära sig, eftersom det var den allmänna skriften.
Om Martin Luthers barndom fick barnen alltså lära sig att läsa genom att känna på latinbokstäver. Och vi tittar på fler böcker. För innan det blev punktskrift i Sverige fanns också läroböcker med Moons skrift, som var en förenklad variant av latinbokstäver.
Och här har vi just en Moon-bok framför oss som är tryckt då på Manila också, Institutet för dövstumma och blinda, 1877. Och det är en bok som länge sedan fanns på Tomteboda också. Det är Odners Fäderlandets historia.
Mm. Men är det här original? Är det här de böcker
ja,
som var?
Ja, det här är böcker som används.
Men man tycker att de borde vara lite solkiga och slitna, men det ser de inte alls ut.
Väl tvättade händer och försiktiga.
Vi lämnar de tidiga läseböckerna och går vidare bland föremålen. Men det blir förstås en hel del grejer när man ser tillbaka på nästan 200 år av undervisning och många olika pedagogiska modeller som kommit och gått. På 1930-talet, berättar Gilda, började man förutom de vanliga skolämnena också att jobba mer medvetet med så kallad sinnesträning.
Här till exempel har du burkar från skolan där man har fått lukta på enbär. Ja, lite kan man ana fortfarande, men det är ju helt otroligt.
Mm.
Kumarin, det använder vi ju inte längre. Paprika, fläderbär. Och så har du olika vikter, träna, viktrör och vanliga vikter. Man hade olika typer av fysiska övningar också för att öva sinnena.
Och vad var tanken då med det egentligen?
Det var ju kompensatoriskt, att bristen av synförmåga skulle, man skulle verkligen utnyttja sina övriga sinnen så mycket som det någonsin går för att bli fungerande med allt möjligt.
En annan viktig sak, berättar Gilda, som förklarar mycket av föremålen vi ser här, det är arbetet med begreppsbildning. För hur ska man kunna veta hur saker som man inte kan känna på ser ut om man nu inte kan se dem på en bild?
Vi har elefanten, den finns ju en del som har frågat efter som har kommit hit på besök tidigare.
Ja, ska vi gå bort och titta på den?
Där är det ju en modell av en elefant som inte alls är i naturlig storlek. Det är en väldigt bra modell.
Den är ungefär lika stor som en chihuahua.
Ja, den är en 45 cm hög ungefär och en halv meter bred. Och det är en jättefin elefant. Då. Men då har någon lärare här varit väldigt pedagogisk och gjort en trampdyna i naturlig storlek.
Just det, här är det själva foten alltså.
Ja, det är ju elefantens fot i naturlig storlek. Och då förstår man ju hur hiskelig stor den måste vara. Och sen örat då, i naturlig storlek här också. Då kan man kanske börja få ett begrepp om hur stor den här är.
Men du har alltså haft besökare som har minst den, eller kommit ihåg den här från sin tid. Ja. Och frågat efter den.
Ja. Det har jag.
Vad har de sagt då?
Nej, Mulla, jag kommer ihåg det var någonting med en elefantöra eller elefantfot. Har ni det här? Och då hade vi det. Det var ju väldigt kul.
Nu var ju inte Tomteboda bara undervisning. De 100-150 elever som skolan hade plats för bodde ju också här på internatet. Många var bara 7 år när de lämnade sina familjer för att komma hit. Och föremålen från sov- och matsalarna, alltså de delar av skolan där barnen bodde, de har Gilda gett en egen hörna i museet.
Det här är ju en liten säng, en liten barnsäng med sitt originalöverkast och lakan, precis som det såg ut. Och sen har den här lilla pallen som man hade bredvid sin säng. Och pallen kan man lyfta ett lock på och där fick man lägga någon personlig tillhörighet. Då. Annars så var ju sådana saker inlåsta i skåp. Man fick inte ha med sig mycket som helst heller. Men här hade man möjlighet till någon liten personlig grej. Utan man var ju liksom man tillhörde ju institutet kan man säga. Det var ju, det måste ha varit tufft. Här kan du se en bild på när förskolebarnen då äter frukost på 30-talet. Och då har de kommit ut ur sovsalarna. Sen står de längst en lång bänk som är fäst vid väggen. Och så har de en mugg med välling eller nyponsoppa eller vad det kan vara. Och sen en smörgås. Och det var första frukost. Sen gick de ju ner då till morgonbönan. Och sen till sina klassrum. Och sen hade de ju matsalar där nere där de åt riktig frukost då och de andra måltiderna. Och sen ser du tanterna som står där bakom dem och tittar på dem. Tanterna var ju de som hade hand om barnen liksom utanför undervisningen i sovsalar och sånt där. Och hade hand om deras kläder och den andra. De skulle ju vara lite som istället för föräldrarna kan man säga.
Här är också ett fotografi i de äldre flickornas sovsal på institutet står det under. Och de har sängar som liknar den här som står här framför oss. Kanske storleken större bara.
Ja, de är nog lite längre, ja.
Precis. Såg du ut ungefär?
Ja, det där har ju bara 4. Det är väl 4 sängar där i det. Man ser ju liksom bara bort det. Du ser lite delen på den där. Men det kunde ju vara mycket större sovsalar. Och när de var så här små, det kunde vara riktigt stora sovsalar också. Så att, och det har jag ju hört berättas också när jag gjort intervjuer. Att började en gråta på kvällen. Alltså det var ju en väldig omställning att komma till en sån här miljö. Bara ljuden i en sån här stora lokaler, va? Och så på kvällen när man hade släckt och så fick man kanske hemlängtan och började en gråta, då spred det sig som en löpeld. Så att då fick tanterna gå in och trösta, och en del var väl bättre på det än andra. Det finns berättelser om de som blev väldigt irriterade och nästan straffade om man grät, medan andra kunde vara inkännande. Så det har minsann funnits alla varianter.
Får man sätta sig på sängen?
Det kan du göra, den håller.
Oj, det är en hård stålram runt den. Ja. Och en liten filt. Och här fick man krypa ner om kvällen.
Från 1950-talet och fram till 80-talet när skolan stängdes förändrades sedan verksamheten allt eftersom, berättar Gilda. Fler och fler satte sina barn i skolor hemma och då växte istället behovet av resurser till synskadade barn i den vanliga skolan.
Då började man ju på Tomteboda också bygga upp ett resurscenter. Och så småningom var det ju det som återstod. 1985 så gick ju sista klassen och sen blev det helt enkelt ett resurscenter som skulle serva lärare och elever och föräldrar i den vanliga integrerade skolgången. Så att det var ju det blev liksom en successiv övergång, och det var nog väldigt jobbigt de här sista åren, alltså 70-80-tal måste ha varit väldigt jobbigt. Och var det, det har ju många vittnat om också, för att samhället och tiden var så annorlunda, det var så otidsenligt att gå i den här typen av internat. Så att det fanns ju mycket motstånd då hos eleverna för den här formen, och man ville inte att det skulle vara den här typen av skolform. Man ville, några uttryckte till och med att man skulle bränna Tomteboda väldigt radikalt. Så att... ja, det blev en successiv avgång. Så det var ju inte så många elever heller på slutet.
Vi hörde Gilda Stiby på Synskadades museum och hon intervjuades av Lotta Hedin. Nästa avsnitt i den här serien kommer om en vecka. Men redan nu så kan du i nästa inslag lyssna på Gustav Danielsson som började på Tomteboda 1899.